Så ska vi se om den här fungerar. Hörs jag bra och tydligt just nu? Kalas. Jag ska faktiskt inte alls läsa apostlagärningarna. Det var inte alls sant, det som sades alldeles nyss. Jag ska predika utifrån apostlagärningarna. Men jag kommer inte att läsa hela stycket. För att varken ni eller jag tror jag får ut jättemycket av det. Att jag bara står och rabblar. Ni har redan hört två underbara texter. Utan jag kommer istället att börja berätta lite var vi befinner oss på den här vandringen genom apostlagärningarna. Sen kommer jag göra ett litet nedslag där jag kommer läsa ett stycke. Och känner ni att ni inte litar på att det som jag berättar står i apostlagärningarna, så får ni titta upp efter själva texten som jag predikar ut efter. Eller som jag har som grund för min predikan, kanske snarare skulle säga. Det är apostlagärningarna kapitel 18. Och var befinner vi oss då när vi är i apostlagärningarna kapitel 18? Ja, vi får följa Paulus på hans andra missionsresa. Det har varit en ganska rafflande berättelse. Han har blivit kastad till den ena staden, till den andra. Och ena stället så har han blivit väl mottagen och mängder av människor har omvänt sig och tagit emot evangeliet. På andra ställen så har han mött kraftigt motstånd och det har varit ganska tufft. Han har råkat ut för det ena och det andra men ändå klarat sig igenom de mest märkliga faror på märkliga sätt. Och när vi möter honom i kapitel 18 så har han precis lämnat Aten där han har haft sitt berömda tal vid Areopagen. Han har stridit mot filosoferna och diskuterat vilt. Och det hade väl gått så där. Han hade en del människor hade omvänt sig, men atenarna var inte så mottagliga. Så Paulus ger sig vidare och han ger sig av till Korint. Och när han kommer till Korint så gör han som han brukar göra. Han går in i synagogan och han börjar predika evangeliet om Jesus för judarna som finns där. Och de reagerar ungefär som svenskar gör idag. De sa, vad är det här för trams? De var inte alls mottagliga för det här evangeliet. Och Paulus gör ett ärligt försök, men efter ett tag så går han vidare. Och så säger han att nej, jag ger upp här. Nu går jag till hedningarna istället. Jag går till de som inte är judar. Och där, när han börjar predika för hedningarna, då börjar det hända saker. Hedningarna är betydligt mottagligare och Paulus får i en syn en natt så får han uppleva att Gud talar till honom och säger att det här ska det ske saker här i den här staden. Här ska det, har jag samlat många som ska bli trogna efterföljare. Och Gud lovar Paulus att han ska vara med honom vad som än händer. Och Paulus stannar i Korint i 1,5 år ungefär. Och församlingen växer rejält under den här tiden. Men de här judarna som han hade predikat för, de var ju inte så glada. Så de försökte dra Paulus inför domstol och de började anklaga honom för en massa saker. Och Paulus lyckas på något sätt ändå komma ur det där och klara sig helskinnad. Men ganska så snabbt efter detta så väljer han ändå att lämna Korint. Och när Paulus lämnar Korint, då är det som att hela den andra missionsresan, det är som att luften går ur den. För det är det som man har, det här som vi är inne i nu, det är som traditionen har kallat Paulus andra missionsresa. När Paulus lämnar Korint så står det väldigt, väldigt kort om de här platserna han besöker. Det står bara att han hälsade på, att han samtalade lite i församlingen. Det står ingenting om att Paulus ens predikar eller någonting. I Efesos så tjatar de till och med på honom och säger, snälla kan du inte stanna hos oss? Men Paulus skyndar sig iväg. Han har ändrat karaktär ganska tydligt jämfört med de tidigare platser han har varit på. Där han har sökt varje möjlighet att förkunna. Vad är det som har hänt egentligen? Vad är det som gör att Paulus, det ändras på det här sättet? Helt säkert vet vi naturligtvis inte. Kanske är författaren. Men det står en liten detalj som jag har fastnat vid när jag läst den här texten. Som jag undrar om inte det kan vara ganska avgörande. Ni som har Bibeln i bakfickan eller har den, kan den utantill. Ni kan slå upp Apostlagärningarna kapitel 18. Så läser vi från, vad blir det för vers? Vers 18. Och då står det just att står om nya resor. Och då står det: Paulus stannade där ännu en tid, men tog sedan farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenchrai, ja, jag reserverar mig för uttalet, hade han dessförinnan låtit klippa av håret, eftersom han hade avlagt ett löfte. Jaha. Vad är det här för märkligt då? Vadå klippa av håret för att man har avlagt ett löfte? Är det någon som har gjort det någon gång förresten? Klippt av håret bara för att ni har haft ett löfte? Nej, inte jag som ni märker. Det här är precis när Paulus har lämnat Korint. Då väljer han att klippa av sig håret. Och det kan man ju fundera på varför han gör. Men det här är med allra största sannolikhet ett så kallat nasirlöfte. Och nasirlöftet, det kan vi ju läsa om, det tillhörde det gamla förbundet. Nasiren, det var någon som hade överlåtit sig åt Gud. Kanske överlåtit en uppgift, men gjort en ordentlig överlåtelse åt Herren. Och nasiren markerade detta genom, det fanns tydliga föreskrifter i lagen hur man skulle göra detta. Och en nasir då, den som hade gjort en sån här överlåtelse, fick till exempel inte röra vid en död, fick inte dricka vin eller ens ha med någonting som hade med vinrankan att göra. Och det som kännetecknade nasiren ytligt sett, det var just att han inte fick klippa sitt hår. Så att man kunde tydligt på den tiden se att män då som hade långt hår, de var nasirer. Det var ett långt hår, var ett tecken på en lång och trogen tjänst. Det här är tyvärr inte tecken på en lång och trogen tjänst. Jag önskar att jag kunde säga det, men det här är tecken på att jag är uppvuxen med alldeles för mycket hårdrock. Så att det här är ingen nasirlöfte, tyvärr. Men det var det i det gamla Israel. Det var inte så mycket hårdrock där nämligen. Och någon som vi känner ju igen att det finns en hel del nasirer i gamla testamentet. Simson är ju en sån här berömd, där det sägs att han hade styrkan i håret. Och det var just att han var en nasir. Han hade ju en övernaturlig styrka. Och den satt ju i hans nasirlöfte. Alltså han hade fått den förmågan, den här styrkan för att kunna utföra det uppdrag som han hade. Också mycket riktigt, när han blev av med sitt hår, när nasirlöftet bröts, så tappade han styrkan. Även om det inte var han själv som valde att klippa av det, så var det ändå som att förbundet var brutet på något sätt. Och han tappade sin styrka. Och vi kan möta fler nasirer. Johannes döparen är nasirer. Flera av profeterna, de var nasirer. Och de har en ganska central plats, många av dem, i det gamla förbundet. Och Paulus, han är ju jude. Han står under det gamla förbundet. Så ska han göra en överlåtelse, så är det nasirlöftet ligger honom ganska nära till hands. Det här visar tecken på att Paulus förmodligen någonstans på sin resa har gjort en överlåtelse till Gud. Någonstans på resan så har han förmodligen bett bönen: Herre, från och med nu fram till jag kommer till Korint, eller vad han kan ha bett, så är det din vilja som sker. Kanske han hade överlåtit, vi vet inte, det kan ha varit sista månaden. Kanske har han bett att fram tills att jag lämnar Korint, då så ska jag verkligen stå i din tjänst. Då ska din vilja gälla. Och när Paulus sen lämnar Korint så står han ju utanför den överlåtelse han gör. Därför kan han klippa av sig håret och därför upphör den överlåtelse han hade gjort, eller den tog slut snarare. Och vi kan hitta mängder om man tittar i både i gamla förbundet eller gamla testamentet, i nya testamentet. Vi kan också hitta det i hela kyrkohistorien. Människor som har gjort såna här överlåtelser och de har haft väldigt stor betydelse. Kanske är det därför som det Paulus resa ändrar så drastiskt karaktär efter att han lämnat Korint. Men vad har det här med dig och mig idag att göra? Varför bryr vi oss om Paulus frisyr 2000 år senare? Därför att vi behöver, för att kunna fungera som kristna, på samma sätt överlåta mer och mer av våra liv till Jesus Kristus. Och det är ju skönt att vi slipper avlägga nasirlöften. För vi tillhör inte det gamla förbundet som Paulus gjorde. Han var fortfarande bunden av det. Eftersom vi inte är judar så behöver vi inte det. Utan vi får naturligtvis skaffa långt hår. Det är väldigt snyggt som ni ser. Så det gör ingenting, man får det. Men vi behöver inte göra det. Men vad vi behöver göra, det är att be överlåtelse till Jesus. Vi är lika beroende av det som Paulus var. Det kan tyckas att Paulus, han hade det, på hans tid så fungerade kristen tro bättre. Har du känt så någon gång när du läst apostlagärningarna? Att man tycker att han ber för sjuka och folk blir friska och det händer. Det är ganska rafflande kristet liv han lever. Och det kan kännas mil från mitt gråa kristna liv där det känns som att Gud är otroligt långt borta. Att jag bara går i gamla fotspår och det händer ingenting. Församlingen känns inte förmögen att göra någonting. Jag känner mig inte förmögen att göra någonting. Man känner sig som väldigt långt ifrån det här Paulus-livet. Kanske är då skillnaden just överlåtelsen. Kanske är det vi behöver göra för att fungera som kristna. Att vara såna här kristna, ni vet, som brinner, som fullständigt lever för Jesus. Såna som sprider en sån glädje, en sån värme, ett sånt ljus. Är det kanske just en sån här överlåtelse som behövs för att vi ska kunna bli såna kristna? För utan att vi lägger våra liv i Herrens händer, utan att vi överlåter olika uppgifter, olika saker som vi möter till Jesus, så går vi ju i egen kraft. Då försöker vi gå på vår egen förmåga. Och det brukar inte hålla särskilt länge. Jag har försökt gå på min egen förmåga många gånger och min fästmö, hon blir lika arg på mig varje gång och säger, du kan stå där och prata om överlåtelse och grejer, men du gör ju samma misstag hela tiden. Jag måste erkänna att hon har ganska rätt. För någonstans så är inte det här så enkla saker. Det är väldigt lätt att stå här och prata om det faktiskt. Speciellt om man är en sån pratglad människa som jag är. Men för man kan ju ställa sig tanken, varför överlåter inte Paulus allting direkt? Varför ber han inte bara, allt jag gör i hela mitt liv, allt ska jag överlåta till dig Jesus. Allting, bara här och nu. Så är det klart sen, så behöver man inte tänka på det. Allting är överlåtet och han går i en ständig överlåtelse. Det hade väl varit jättepraktiskt och jätteskönt. Det är ingen dålig bön. Men föreställ dig att du skulle be en sån bön. Föreställ dig att du ber en sån bön till Jesus idag, just nu där du sitter i bänken. Föreställ dig att du skulle sätta dig och be. Ja, nu Jesus, nu vill jag att hela mitt liv, all min längtan, all min vilja, allt jag gör och precis allting ska bara vara enligt din vilja och för att behaga dig. Föreställ dig att du skulle be den bönen just nu. Det är ingen dålig bön. Det är en bön som skulle kunna göra verkan i ditt liv, absolut. Men lyssna i ditt innersta. Är det en 100% ärlig bön? Nej. I sådana fall så är vi ganska himmelsfärdiga om vi hade kunde be en sån bön. Det är ju inte så. Hur mycket vi kan vilja, vi kan önska att det vore så. Men det är inte så. För det är så mycket i oss som vi inte kan släppa tag om. Så mycket viljor, så mycket känslor och så mycket tankar som vi inte kommer loss från. Det är som att vi måste bryta loss bit för bit. Vi klarar inte att ta hela hjärtat och bara rycka ut och ge sådär. Vi får ta liksom som flisa för flisa och ge över. Jag hade en kompis en gång som kom och så sa han så här, nu har jag bett att Jesus han ska ta över alla mina beslut och allt jag gör hela mitt liv. Så såg han lätt befriad ut. Jaha, vad härligt, sa jag till honom. Ja, det tyckte han kändes bra. Så gick det några dagar. Så gjorde han en lite så här smådum sak. Det var inget allvarligt, men han sa, och så såg han väldigt fundersam ut efter att det hade hänt. Och så sa han så här: jag undrar vad Gud ville med att jag gjorde så där. Ja, tror du att Gud ville det? Han hade ju inte överlåtit hela sitt liv. Han hade överlåtit hela sitt ansvar på Gud möjligtvis, men inte överlåtit hela sitt liv. Han ville säkert det, men han var precis lika oförmögen som du och jag är att göra det. Hur många här inne har bett Fader vår upp med hand? Hoppas alla räcker upp handen. Bra, gör om det, det är en bra bön. Det finns ju en liten passage i den som är: ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Ganska bra bön, va? Är det någon som har fått bönesvar på den, just den delen? Är det någon som har det här inne? Nej, det är ju inte så. Tyvärr. Om vi människor hade kunnat be den bönen uppriktigt, alltså att vi verkligen var det enda vi ville att det skulle bli så, då tror jag att det hade kunnat bli så. Men nu är det som bekant så att vi inte riktigt, våran vilja och Guds vilja är inte riktigt samma alltid, tyvärr. Vi kan önska det, och vi ska önska det. Vi kan be om att det ska bli så. Och det är fantastiska böner, be dem. Men det är inte riktigt så. Men vad är det då för böner vi ska be? Om vi inte ska be allt för högmodiga böner, vad ska vi be för böner då? Vad är det för överlåtelse som Paulus har gjort? Vad är det för böner han har bett som har fått sån fart på honom? Och vad kan vi be här och nu idag som gör skillnad i våra liv? Naturligtvis gör all bön skillnad, men jag tror att det finns en viss typ av böner som har en extra sprängkraft. Och det är hjärtats överlåtelse. Det är när jag verkligen söker längst här inne och ser, vad säger mitt hjärta egentligen? Det hjärtat som jag önskar säger kanske de här vackra och storslagna bönerna. Men när jag söker där inne och ser, vad har jag i mitt hjärta som jag verkligen ärligt kan lämna över till Jesus? Som jag verkligen ärligt kan säga, det här bara kan jag lämna över till dig. Här får du styra. Så märker jag att det är mindre än jag tror. En desperat människa, en människa som har hamnat, du vet, djupt på botten, djupt där det har, livet har fått fullständigt kraschat, ber ofta böner som i stil med, ja, Jesus, jag klarar inte mer, jag ger upp nu, du får ta över, det här går inte, jag gör vad som helst bara du hjälper mig ur det här. Och det är en ärlig bön, och det är en fantastisk bön. Alltså, kristna och även judar innan Jesus kan genom årtusenden kan vittna om att dessa böner har vänt deras liv. För plötsligt när de var där nere på botten så var deras hjärtan mottagliga för att be de mest kraftiga överlåtelsebönerna. Liksom den desperata människan som står och är livrädd inför en uppgift man har. Överlåter den till Gud och plötsligt så går det väl. Nästa gång man ställs inför en liknande uppgift så tänker man, det här fixar ju jag. Och så gör man inte alls det. För att man inte överlät till Gud. Överlåtelseböner är nästan alltid inblandande i de avgörande skeden av våra kristna liv. Frälsningsböner är några fantastiska överlåtelseböner, det är kanske de viktigaste. För det, visst är det en överlåtelse när man ber Jesus, om du nu finns så skulle jag vilja ha med det att göra. Jesus, om det är sant som den där fåniga predikanten där framme säger, då skulle jag vilja följa dig. Det är fantastiska överlåtelsebönor. Och det finns så mycket vi kan överlåta. Vi kan överlåta en uppgift. Vi kan överlåta och säga att det här, här vill jag, du får ta över det här, Jesus. Det här vill jag bara lägga i dina händer. Inte för att slippa ansvaret. Inte för att jag själv ska få en stor framgång och kunna lysa. Utan just för att jag kanske inte klarar av det annars. Eller därför att jag verkligen vill ha med Gud i det. Vi kan överlåta relationer. Äktenskap. Vänskapsrelationer. Vi kan överlåta situationer. En situation blir outhärdlig. Och vi klarar till slut av att faktiskt släppa kontrollen om den. Och lägga det i Jesu händer. Och ibland verkar det som att vi måste hamna i outhärdligheten. Innan våra hjärtan klarar av det. För vi är ju så förstockade. Våra hjärtan är... Vi vill inte släppa taget. Alltså Gud får gärna vara en backup kan vi tycka. Vi kan tycka att Gud får jättegärna. Vi kan ha honom i bakfickan. Och sen om det någonsin skulle hända så är han en grym försäkring. Men vi vill inte släppa ifrån oss kontrollen eller viljan. Och låta Gud styra våra liv. Det tar emot. Det ligger så djupt i oss att vi inte klarar av det. Vi vill ha kontroll. Menar, vi vill gärna ha Gud som verktyg. Och vi vill inte vara Guds verktyg. För vi vill ha kontrollen. Det har följt oss sedan syndafallets första dag. Sedan vi var i paradiset, syndafallet skedde. Ända sedan dess så har det här förföljt oss. Att vi inte vill släppa kontrollen om saker och ting. Men när vi söker i vårt inre så kan vi hitta saker som vi vågar lämna. Det tar emot. Det tar emot. Det finns så mycket krafter som inte vill att vi ska lämna över olika saker. Men det finns en känsla vi ska söka efter i vårt inre, tror jag. Och det är känslan jag vill. Eller jag längtar efter. Eller... all form av vilja. Att det finns någonstans en vilja. Oh, jag skulle vilja lämna över detta. Eller jag skulle vilja, men nej, det vågar jag inte. Nej, det klarar jag inte. Nej, jag kan inte det. Eller jag är inte så kristen. Jag är bara lite halvt kristen, så jag kan inte lämna över det här. Eller jag är inte så troende. Jag tvivlar ibland. Eller jag läser Bibeln för dåligt. Eller något sånt där. Såna tvivel. Såna hinder lägger vi upp. Men när det finns ändå en vilja att överlåta, så tror jag att det är absolut värt att lyssna på och ändå försöka gå emot dessa känslor och våga överlåta. Känslor som inte vi ska lyssna på, det är, nej, nu måste jag göra det här. Nu måste jag göra detta, annars är jag en dålig kristen, eller annars så kommer det hända hemska saker med mig, eller... nej, jag vill inte, men jag måste ju göra det ändå. Och det där är inte helig ande som kallar på ditt hjärta. Men känslan av att, jo, det här längtar jag efter. Det här vill jag. Jag vill ju egentligen att Jesus ska ha större utrymme i mitt liv. Men jag har ingen aning om hur det ska gå till. Det tror jag verkligen är helig andes kall till att lämna över till Jesus. För du kommer aldrig få veta hur det kommer gå till i förväg. Om du sitter och väntar på det så får du vänta. Och även om du tror att du har en bild av hur du kommer att bli, så blir det aldrig så ändå. Det är det som är så fantastiskt. Att när vi väl lägger saker i Guds händer, så kan det hända saker som vi inte anar. Det är, genom hela historien kan vi se det. Om situationen känns hopplös, det kristna livet känns totalgrått och allting, då är det perfekta läget att gå till Jesus och göra en överlåtelse. Så kan dörrar som vi inte anade fanns öppnas. Jag brukar säga ibland till ungdomarna som jag hade i min församling hemma i Göteborg, när vi pratade om de här bönerna, då sa jag att det här överlåtelsebönor, De borde man ha i kyrkan, så borde man ha sån här varningstext som man har på cigarettpaket. Det har ni sett kanske, minst i affären, för hoppas inte någon av er röker. Men ni har sett dem i alla fall. Det står så här: rökning dödar, och det står rökning försämrar allvarligt din hälsa och alla möjliga otrevligheter. Sån varningstext borde man ha på överlåtelseböner. Inte att de dödar och försämrar hälsan och så, för det gör de absolut inte. Men det borde stå: överlåtelseböner förändrar allvarligt ditt liv. Överlåtelseböner kan allvarligt förändra din hälsa positivt. Överlåtelseböner gör att Gud får kontroll i ditt liv. Överlåtelseböner har en enorm sprängkraft. För det är faktiskt så. Många gånger när det kristna livet tar en total vändning som vi inte hade anat, som en fullständig vändning, och det plötsligt bara tänder till hela livet, så ligger en överlåtelse i grunden, där jag har bett: nu Jesus, den här situationen får du ta över. Nu Jesus, den här 4 månaderna som kommer, de vill jag att de ska bli dina. Jag råkade be en sån överlåtelsebön i juni. Det var den 22 juni 2009. Och jag tänkte att vad skönt, då kanske det här konfaläget som kommer om en vecka som jag ska vara ledare på, då går det lite enklare och så kan jag ha en mysig sommar. Den sommaren hade jag vetat vad jag gav mig in på när jag bad den bönen. Den blev så här fullständigt upp och nervänd. För jag bad just: nu får du min sommar här. Nu vet jag att det ska vara en sommar till din ära. Och det var en ärlig bön. Jag längtade för det. För jag var trött på att det kändes segt och allting. Och jag bad den bönen. Och jag blev nästan så skrämd av den där överlåtelsebönen. Så jag vågade inte be någon när jag började i Johannelund i höstas. Och det var som att hela mitt kristna liv bara... Från att ha varit totalt brinnande. Jag hade den mest fantastiska sommar hela mitt liv. Från att ha varit så totalt brinnande så slocknade bara hela elden på ett par veckor. För överlåtelsen. Jag hade inte överlåtit det. Då började jag gå i min egen kraft. Jag ska säga att min egen kraft, den är ytterst begränsad. Den når väldigt kort. Så det finns en sprängkraft i överlåtelse. En enorm. Och sök i ditt hjärta: vad vill helige ande att du lämnar över?